Tjena gamers och välkomna till Gamingpodden. Här snackar vi om nyheter från veckan som har varit och annat smått och gott ur gamingsfären. Och med mig den här veckan också har jag lilla Iggy som inte riktigt vill släppa taget om mig än. Och ja, såklart, i vanlig ordning, Filip och Aron, hur är läget med er? Aron.
Bra! Hade du någon följdfråga på det eller?
Nej, jag frågade Filip också.
Ja, minst lika bra.
Ja, härligt. Gött.
Skönt att höra. Ja, och gillar ni det här som vi gör så får ni ge oss tumme upp, gilla, kommentera, dela och allt det där. Det hjälper oss jättemycket. Ja, så det... berätta mer då, vad ni har spelat i veckan också.
Jag har spelat, som jag lovade förra veckan, så har jag spelat Biomutant. Och...
Du vill ha en snabb djupanalys. Det är inget problem att ge, va?
Nej, absolut inga konstigheter med det. Ja, men alltså... Helt ärligt så vet jag inte riktigt vad jag tycker. Det är ju uppenbart att spelet har vissa problem. Och det är inte lika bra som jag trodde att det skulle vara. Det är liksom lite rörigt till och från. Det är liksom... Combat känns faktiskt lite clunky. Vilket jag inte tyckte att trailers riktigt gav intryck av. Och ibland känns också världen tom, fast inte på liksom det sättet som Breath of the Wild känns tomt, utan ja, det känns liksom lite halv liksom klart. Sen är det ju ett fantastiskt vackert spel, Biomutant. Det kan man ju inte ta ifrån dem, och det märks också att de har lagt ner liksom mycket tid och mycket energi på att få det här spelet bra. Men jag måste liksom ändå säga att ja, jag skulle nog vänta, för de har sagt att de ska släppa några patches baserat på communityns feedback, och jag hade nog väntat med att köpa spelet tills de har patchat det lite mer, för just nu är det en hel del saker som jag liksom inte riktigt uppskattar. Jag kommer ändå spela klart det, för att jag gillar det tillräckligt mycket, men jag skulle nog inte liksom, om någon frågade borde jag köpa det här, så hade jag nog sagt avvakta.
Fortsätt kolla Netflix på din PS5 istället.
Ja, Filip, berätta om ditt gaming-liv.
Förra veckan så snackade jag om att jag kom igång med Resident Evil, vilket är 7:an då. Vilket är första skräckspelet jag spelar på länge. GameCube var nog senast innan. Jag klarar inte av skräckspel. Blev klar med det. Hur bra spel som helst. Tappade lite momentum mot slutet. Hört så jäkla mycket bra om 8:an. Så att nu är det igång med att lira Resident Evil Village.
Nice. Jag har inte spelat klart det.
Det känns riktigt kul. Nej.
Men jag ska göra det. Jag kommer typ... Det finns en punkt i spelet som är fan ganska taxing. Alltså, generellt sett så är spelet inte, tycker jag, lika läskigt som 7:an. Men det finns en del som är fan ganska äcklig, får jag ändå säga. Och det är exakt så långt jag har kommit. Och sen blev det typ att jag bara... Nej, jag tar en liten paus. Så att jag har typ hälften av spelet kvar, skulle jag gissa.
Spännande. Då har jag nog inte kommit till den biten. För jag känner inte att jag vet vad du pratar om.
Du kommer veta när du spelar det. Victor,
då kanske vi får höra om det nästa vecka då, Fille.
Så,
och då får ni gärna spoila det för mig, hur riktigt äckligt det var.
Ja, men vi kan ju inte spoila det för de andra som lyssnar.
Ja, men vi kan ju säga spoiler alert, spola fram. Ja,
jag kan berätta för dig. Jag kan ju bara berätta för dig.
Ja, det kan
utanför podden liksom.
Vi pratar ju occasionally.
Ja, exakt. Så jag tror vi gör så istället. Men har du hunnit gamea någonting den här veckan, eller?
Nepp. Det har jag inte. Jag hade förhoppningen om att jag skulle göra det, men eftersom jag har varit hemma och varit pappaledig. Det är ju inte riktigt att vara ledig, att vara pappaledig. Det är en stor lögn. Spoiler. Men vi har fått jättemycket gjort hemma. Så det har inte varit bortkastad. Jag har inte känt att jag har slösat min tid på annat. Utan det har varit viktiga saker. Tyvärr. För jag är sjukt spelsugen. Men tiden kommer snart att finnas. Hoppas jag.
Det kommer den garanterat. Och du är ju vuxen och förälder. Så man får ändå förstå att det ibland är andra grejer som tar prio. Jag och Filip som är barn. Vi behöver inte tänka på sådana saker.
Jag höll på att säga ja tyvärr. När du sa att jag var vuxen och måste ta ansvar.
Ja.
Och har andra saker. Men det är ju så. Det är ju tyvärr så. Ja.
Ja. Ja men då så. Ska vi hoppa in i nyheterna. Precis som vanligt så har vi ju en varsin liksom topic för varje avsnitt numera som vi diskuterar lite djupare. Sen så kör vi liksom en kort uppläsning av resten av veckans nyheter. Och min topic den här veckan handlar om spel som hävdar att de inte tar ett politiskt ställningstagande trots att spelen tar upp extremt politiskt laddade ämnen. Så i det här fallet, nu senast Far Cry 6. Men även, vi har även pratat om det här lite grann när vi diskuterade om Six Days in Fallujah. Grejen är att om vi börjar med Far Cry, det tar tydlig inspiration från Kuba. Och Ubisoft påstår trots det här att de inte gör ett politiskt ställningstagande. Trots att de tar inspiration från verkliga kubanska gerillakrigare och deras berättelser. Och du slåss liksom typ mot en diktator i ett sydamerikanskt land. Det är ganska on the nose. Särskilt med tanke på att de också har sagt vad de har tagit sin inspiration på. Och det utspelar sig i ett påhittat land. Men liksom, antagonisten är en våldsam diktator. Och som sagt, så vi vet ju var de tar sin inspiration ifrån. Så att, det här är liksom jättemärkligt. För att, till att börja med, varför är det inte okej att liksom, göra en film eller ett spel där det liksom framgår tydligt att så här, det här är dåligt. Eller liksom, vi tycker inte att diktatur är dåligt. Alltså, jag menar, det är ju inte särskilt... De flesta har ju en ganska tydlig bild om att en diktatur inte är något vidare värst bra. Och det är inte liksom ett särskilt starkt så här, eller kontroversiellt ställningstagande att göra. Liksom, att men det här är inte nice. Och... Jag vet inte, jag tycker det här är fånigt. Och det var ju samma sak med Six Days in Fallujah. Det var ju liksom cancellerat på grund av att det var politiskt laddat. Och nu är det tillbaka. Så bara att det finns igen är ju liksom i sig en ganska liksom tydlig politisk liksom en ganska tydlig politisk vi får ju se egentligen hur spelet utspelar sig och vilken liksom sida som spelet väljer att ha som antagonist slash protagonist eller liksom hur spelet utformar sig. Men att spelet ens finns är ju i sig en ganska liksom politiskt laddad sak. Och jag menar, har spelet mer djup än typ Duke Nukem så kommer det ju behandla liksom jobbiga grejer. Liksom. För det är ju liksom också en De här sex dagarna som spelet utspelar sig under i Six Days är ju typ ett ganska... jag tror att den amerikanska armén hade ett ganska stort nederlag och det var många amerikanska soldater som dog. Det är ju dåligt när alla dör givetvis, men spelet är ju amerikanskt utvecklat och det var ju framförallt amerikansk liksom, höger som tyckte det här var dåligt förut. Nu är det ju vänstern den här gången, eller mer åt det liberal hållet i USA som... sätter sig emot spelet för att de tycker att det liksom är glorifiering av en hemsk sak. Men det jag egentligen vill komma fram till och det jag vill fråga er om är ju liksom, varför är det inte okej i spel? Vi har massvis med filmer och tv-serier som behandlar men till exempel Irakkriget. Nu kommer inte jag ihåg vad den HBO-serien hette, men det är med Alexander Skarsgård bland annat. Skitbra serie. Som handlar om några som är i Irakkriget och hur jävla... Ja, men hur de har det. Och det är okej. Men i spel måste de försöka lura oss och säga att men det här är inget politiskt ställningstagande. För att liksom på något sätt kunna få ut spelet. Filip, har du några tankar kring det här?
Men Utan att ha följt de här diskussionerna särskilt mycket så tänker jag spontant att vad är det som skiljer film och spel? Det är väl interaktiviteten i det. Att man tvingas vara den som faktiskt kontrollerar och styr och för spelet vidare. På ett annat sätt än vad man behöver göra med film. Man kan observera någonting och det kan vara så uppenbart från ett visst perspektiv. Medan ett spel generellt kanske, jag vet inte, jag bara killgissar här nu.
Du tänker att du liksom i spelet faktiskt måste åka och skjuta irakier. Att det är det som gör att det blir... För det kommer du sannolikt göra i det här spelet. Liksom.
Även om någon annan har designat spelet så är det ändå jag som för narrativet framåt. Så det blir någonstans mer mitt narrativ än om jag tittar på en film som bara spelar sig själv. Jag vet inte. Det är jätteintressant, för som du säger, andra medier så är det här någonting som är supervanligt. Och inte kontroversiellt överhuvudtaget på samma sätt. Tvärtom, där vill man ju lyfta fram och ha så många perspektiv som möjligt. Men i spelindustrin så ska det vara underhållning och får inte vara för seriöst. Det är därför vi har Duke Nukem liksom.
Exakt. Viktor, har du några tankar kring det här?
Nej, men jag kommer ihåg när vi var inne på den här diskussionen förra gången när vi pratade om Six Days in Fallujah. Det var liksom min tolkning av det också, eller vad man ska säga, som Filip sa, att det är just den här interaktiva delen som jag tänkte kunde vara, vad ska man säga, nästan lite så här pådrivande, den som spelar att liksom ta action på vissa saker, och att det kanske finns de som överför det här till verkliga livet, alltså de som inte är normalt funtade liksom. Men det kan de ju lika gärna få, de idéerna kan de ju lika gärna få från en film eller från en låt eller från en bok, all annan media där det på något sätt tillåts eller inte är lika kontroversiellt eller men jag är ju beredd att hålla med att jag tycker att det är konstigt att man inte har samma liksom förståelse för att det är fiktivt. Men att man tar vad ska man säga, inspiration från en från någon slags synvinkel. Så
jag håller faktiskt med om det där, och alltså just det här framförallt att det är interaktivt gör att det blir värre. Och den här diskussionen kom ju upp också. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men när GTA 5 kom ut så var det ju en tortyrscen som du var tvungen att ta dig igenom där du är den som torterar. Och det tyckte jag inte var så jävla nice till att börja med. Men den diskussionen kom ju också upp. Att så här, du kan inte skippa det här. Du måste typ dra ut tänderna på den här personen och tortera honom för att komma vidare i spelet. Och på det sättet så var det ju...
Jag slutade.
Ja, vad sa du Filip?
Jag slutade spela GTA 5 faktiskt, just den scenen. Jag kom inte längre än den. Och plockade inte upp det sen efter det.
Och det var ganska tidigt också. Om jag inte kommer ihåg fel. Men håller ni med om att de ljuger?
Att du menar ljuger om att de inte tar ett politiskt ställningstagande?
Ja, men exakt. För hur kan du behandla det här ämnet utan när du har en antagonist som så tydligt är en liksom, diktator med som, och det är ju inspirerat av Kuba, det har de ju sagt. Och han kommer ju vara antagonisten i det här spelet. Han är din fiende. Hur är inte det ett ställningstagande mot den här saken då?
Jag vet, alltså ljuga vet jag inte. Alltså det...
Ja, men ljuga, men för de masserar ju enligt mig i alla fall.
Liksom, men jag bara tänker så här... jag satt och tänkte på typ 101 dalmatiner. Hur de skildrar... Cruella de Vil som värsta superskurken, och ja, hon slaktar valpar, men alltså om man bara ser till så här pälshandel och liksom tar det vidare några steg liksom, att ja, men folk bär ju pälsar, det är slakt, alltså att man målar upp en negativ bild av att använda päls, att döda djur för liksom modets skull.
Alltså,
det är ju också ett ställningstagande. Jag bara menar, vad ska man säga, det kanske ifrågasattes när den kom, inte vet jag.
Jag men, tror inte det. Folk var inte så woke, tror jag, när 101 Dalmatinerna kom ut. Men det är ju men du har ju liksom, rätt i att det är, alltså någonstans, alltså det är visserligen en helt annan diskussion, men någonstans så har ju typ samhället bestämt att en hunds liv är värt mer än andra djur som vi gör päls av.
Ja, i alla fall här. Ja. På andra ställen käkar man dem ju. Ja. Så, men jag bara menar, någonstans så kanske inte allting måste vara ett politiskt ställningstagande.
Men alltså ett ställningstagande behöver ju inte heller vara att så här, det här är så jävla dåligt. Eller, alltså det behöver inte vara så jävla tydlig, eller det behöver inte vara ett starkt utlåtande. Det räcker ju med att man bara, ja, men den här grejen är dålig. Alltså, många så här Bondfilmer och sådär har ju alltså så här, eller inte Bondfilmer, det är många filmer som målar upp vissa kulturer, vissa länder och sådär som fienden, utan att tydligt säga så här, ja, men just den här diktatorn hatar vi, eller just, alltså just den här just människor från den här världsdelen är dåliga. Men det är ganska tydligt att det är många, liksom, alltså Korea och Ryssland bland annat har ju figurerat i jättemånga filmer som en tydlig liksom fiende för liksom hjälten i filmen. Och jag menar, det är ju ganska det är ju lite mer subtilt än att gå ut med liksom att så här, det här är det. Alltså, det är mer subtilt än att säga det uttryckligen, att nu tycker jag att den här diktaturen är skitdålig, just den här, det här landet är dåligt, i och med att man ändå gömmer sig bakom lite grann att så här, det är ett fiktivt land som tar inspiration från Kuba.
Men behovet att gömma sig bakom det också och inte göra ställningstagande är väl att i grunden, om man jämför med andra medier också, att spelet släpps för att vara kul. Köp spelet.
Ja, givetvis. Jag menar, det är ju säkert folk som bor i Kuba som vill kunna spela det också. Så att, så är det ju. Det har faktiskt det är faktiskt en jättebra poäng. Att vi, alltså, det kan ju vara så enkelt som att man inte vill, liksom, det är skillnad på, ja, men, typ en diktatur och personerna som bor där. Så att det har du faktiskt jävligt rätt i, Filip. Ja, alltså det var mitt ämne. Spelet Far Cry 6 kommer ut 6 oktober. Och jag ser ju jättemycket fram emot det. Framförallt så älskar jag, nu har jag glömt bort namnet på honom, men han som spelar antagonisten där är ju även med i Breaking Bad och är fan en jävla skådis.
Fick rysningar nu bara när du sa det, Breaking Bad, och hur bra han gör karaktären.
Han är ju helt fantastisk.
Han var väl bad guy i Star Wars.
Jag har bara sett första säsongen av, vad sa du, Filip?
Även Star Wars nya.
Ja, just ja.
Men inte så ny längre, Mandalorian, så kör han ju också en roll som han gör väldigt, väldigt bra, utan att spoila för mycket.
Jag älskar allt han är med i. Victor, du har ju också en nyhet den här veckan. Vill du berätta vad det är?
Ja, nej, men så det har ju, snart är det ju E3. Den står och knackar på dörren. Och liksom inför här så droppade, för mig i alla fall, så började det hela den här, liksom, det blev en explosion kring att Bloomberg, vilken så engelska. Bloomberg släppte en rapport som liksom påpekade, eller inte påvisade, men de sa att Nintendo kommer droppa vad kallade de den för? Super Nintendo Switch, whatever, men Switch Pro. Och de kommer att visa upp den före E3 för att alla utvecklare och publishers ska liksom få visa upp de spelen som kommer att finnas till konsolen. Och det här skapade ju liksom jätteringar på vattnet. Och efter det så dök det upp en listing på Amazon, jag tror att det var den mexikanska Amazon, en typ placeholder för Super Nintendo Switch, eller New Super Nintendo Switch, eller någonting sånt. Sen dök det upp, ja, men det var ett gäng grejer som hände på rad där, som liksom byggde upp en jätteförväntan om att vi liksom idag, liksom varje dag var idag som vi skulle få liksom en reveal.
Jag tyckte det var jättekul. Även om ni såg det, Jeff Grubb, som jag har nämnt förut på här på podden, han tweetade ju ut till Nintendo America, can I go to sleep now, eller typ så här, can I get tonight off, typ så här, just för att han liksom vill ju inte gå och lägga sig, såklart, med risken att de släpper en bomb.
Nej, men verkligen. Och Switch Force, en annan kanal som jag följer. Det var samma sak där. Han droppade någon video när han liksom satt och spelade in typ 2-3 på morgonen. För att hålla. Och det var ju inte som att den videon hade ju sjukt många views samtidigt, alltså direkt när han släppte den. Så att det är ju inte bara de som släpper, utan det är ju alla som är liksom följare av de här kanalerna också, som är djupt involverade eller engagerade i det här. Så att det var lite... Jo, precis. Så att, och sen on top på det här, grädden på moset eller vad man ska säga, det var väl då en spansk sajt, Vandals, som rapporterade om att de då hade fått från en asiatisk liksom manufacturer då till Switchen med en gäng liksom ska man säga, kalla det capabilities, eller bara så här, det här kommer Switch Pro att ha. Och jag ska läsa lite snabbt här bara. Det är 4K support i dockan. Den kommer från ungefär liknande storlek på konsolen, kompatibel med Joy-Cons, större OLED-skärm. Så det här är egentligen ingenting som är nytt, för alltså ny information, eller vad ska man säga, ny spekulation, eller skapar ny spekulation. Däremot det som var nytt för mig var väl egentligen ett stort tabletop-ställ. Så istället för det här lilla, så ska man kunna veckla ut hela baksidan och ställa. Och vilket kommer göra att minneskortet också blir mer tillgängligt. Det kommer finnas en nätverksport på...
Tacka gudarna för det alltså.
Ja, och den känns ju inte helt alltså inget av det här känns helt osannolikt. Det är väl kanske 4K-supporten där, som jag har inte riktigt koll på de där grejerna, men alltså om det är sannolikt eller inte, men det är väl igen
lilla grabben. Ja,
nu han vill vara med här också. Ja. Han får för lite airtime, tycker han. Ja. Nej, men så att det här, alla de här grejerna är ju också någonting som bara bygger på hela den här liksom förväntan och förhoppningen om E3. Och det är en helt ny diskussion vad vi tror kommer komma på E3.
Stay tuned, för nästa avsnitt av Gamingpodden snackar kommer vara ett nytt upplägg som vi testar, som vi alla är vråltaggade på. Jag skulle bara vilja flika in med en grej här. Personligen känner jag att om den inte har 4K-support i dockan, vad fan är den då till för den här konsolen? Just nu har den ju full HD och Smash kör ju 60 fps. Alltså det finns spel som kör 1080p 60 fps i dockat läge. Om inte jag är helt missat vad Switchen är till just nu. Så det enda som jag känner väl kanske är väldigt låg sannolik på, det är att vi också får HDR. Philip,
det känns tveksamt att det skulle... Nej, men det känns tveksamt att det skulle vara tillräckligt. Sen tycker jag det är lite kul hela den här grejen, med tanke på, vi pratade förut om företag som ljuger. Det var inte länge sedan Nintendo gick ut med och säga att vi har inte en Switch Pro på gång. Den tror jag inte de kan dra längre med samma trovärdighet som de gjorde då. Även då var man ju tveksam. Nu känns det ju som att vi med 99% säkerhet kan räkna med att vilken dag som helst så får den en official announce. Vilket är kul. Jättekul. Men förra året så fick vi inget E3 alls. Så att det är väl jättehärligt att få ett E3 i år som kommer vara fullproppat med nya grejer.
Ja. Och sen var det också ett rykte, vi kan ju bara fylla på med lite andra grejer också, är att det ryktas också att de har väntat med... Alltså en av anledningarna till att vi inte har hört någonting om generation 9 av Pokémon är för att de kommer släppa det... tillsammans med, eller antagligen egentligen, de kan ju inte släppa det innan Legends. Så jag fattar inte riktigt det ryktet, men det var någon jag läste som snackade om att så här, de väntar på nästa generation. Och det kan ju vara så att de bara ville vänta med att släppa spelet för att göra det till en större grej, att det här är liksom nästa generations Switch tillsammans med nästa generations Pokémon-spel. Men jag tänker ju att Legends borde ju rimligtvis vara den riktning som de vill ta Pokémon. Alltså, är det här en one-off som Let's Go Pikachu eller någonting, då kommer jag fan bli ganska förbannad om vi ska gå tillbaka till det gamla konceptet av Pokémon efter att Legends har kommit.
Jag tror ju att det är en spin-off-serie som inte är mainline. Att vi inte får se några nya Pokémons alls i dem. Och att de kommer göra de här lite mer story-drivna varianterna.
Ja, visst, men jag vill inte ha fler Pokémon. Alltså, då behöver de fan ta bort några.
Men har vi inte, alltså, typ, nu är jag tillbaka förresten. Han överröstade mig, så att jag fick ta en liten paus där. Men jag tänker typ så här, Mystery Dungeon. Har inte det gjorts ändå några spel? Jag tänker att, som Filip säger, att det är en egen spin-off, de här Legends. Och att de, ja, nu råkade de börja med alltså fjärde generationen för att de skulle släppa remix på samma region.
Det är mycket möjligt att de gör det. Men jag hoppas ju att de expanderar på den här idén. För jag tycker ju att det är mycket, mycket bättre än vad Pokémon är idag.
Det har börjat bli lite tradigt det här med att besegra 8 gym, fånga allihopa, fyll däckset och vänta på nästa generation.
Ja.
Och hoppas att det finns någon form av rimlig PvP däremellan.
Fan vad bra att du inkluderade vänta på nästa generation.
Hoppas att nästa spel är bättre.
Ja, verkligen.
All right. Och vi kan ju se det också. När vi spelar vid inspelningen här nu, så har det inte kommit någonting nytt. Men det skulle ju inte förvåna mig om det sker typ direkt efter vi lägger på här. Eller typ imorgon bitti, strax innan vårt avsnitt går live.
Då får du köra en blixtedit.
Ja, jag får göra det. Men ja, då sa Filip, vill du berätta om vad du har för insights den här veckan?
Ja, min story handlar om Sony. Och att Sony har ett starkt varumärke. Och det vet de om. De gjorde en sammanfattning väldigt nyligen där de riktade sig till investerare. Och den heter Why We Believe in the PS5. Och den har en massa intressant statistik som jag tänkte att vi kunde gå igenom lite grann idag. Bland annat så pratar de om att PlayStation blir ett starkare varumärke än förra året. Så att det finns en rapport som heter Profit Brand Relevance Index Report. Och för 2021 så är PlayStation i topp 10 tillsammans med andra varumärken som Apple, Amazon och Lego. Så att de växer jättemycket. Och det är väl inte jättekonstigt egentligen. Vi täcker ju spel, så vi pratar mycket PlayStation. Men jag tycker även folk som inte har koll på spel har insett hur svårt det är att få tag på sådana här PS5. Så att det har ju varit väldigt mycket buzz kring Sony och PlayStation senaste tiden.
Ja, verkligen.
Så det är intressant statistik.
Och alltså, bara för att kommentera på det där. Alltså, gaming har ju, om man ser, typ de senaste 10 åren, så har det ju verkligen blivit mainstream. Alltså på ett helt annat sätt än vad det var innan. Och det innebär ju att PlayStation har ju såklart ridit på den vågen liksom.
Verkligen, verkligen. Och den andra delen handlar om hur hårdvara förhåller sig till mjukvara. Och då pratar man om att 2013, det vill säga PlayStation 4, när det kickade igång, så pratade man om att revenue var 50% konsolen i princip och 50% mjukvaran. Inte exakt, jag tror det var 48% eller något sånt.
Men var det verkligen, alltså, för jag för mig att för PS5 går i back lite grann, och det gjorde ju PS4 också när den kom. Så jag får inte ihop den kalkylen. Är det att de la en prognos att i slutet av den här generationscykeln så kommer vi ha tjänat, för till slut börjar de ju tjäna pengar på även på hårdvaran.
Ja, men precis. Jag tror att det var något sånt. Den är inte jättetydlig. Den är anpassad för investerare, så att det är mycket siffror, men inte alltid supertydligt förklarat hur de förhåller sig till varandra. Men jag skulle tippa på att det var under hela liksom livstiden. Medan nu så är prognosen för livstiden för PS5 att den inte ska motsvara 50%. Utan betydligt lägre, helt enkelt. Och det är väl därför de släpper en digital variant av en maskin också. Och nyheten vi pratade om förra veckan om att de blir stämda då, för att de har monopol på den digitala marknaden. Mm. Där de har ganska höga priser i relation till många av de fysiska återförsäljarna.
Mm.
Så att det är tydligt att det är det hållet det går. Men bara då de senaste 8 åren så går det från 50-80% och kommer vi fortsätta gå åt det hållet. Jag menar, tittar man på Microsoft som går stenhårt på Game Pass, så kommer de, jag skulle inte bli jätteförvånad om de slutar med konsol helt och hållet. De kanske kör sin Game Pass på Switchen och på sikt kanske PlayStation.
Mm.
Det är spännande att se hur framtiden ser ut. Men så är det i alla fall, Believe in the PS5 och fortsätter på tro stenhårt på försäljningen där. Tittar man på hur lång tid man spelar, så har det ökat med 30% på hur långa spelsessions man har på PS4 i relation till PS5. Nu ska man också ha i åtanke att det är väldigt, väldigt tidigt. Jag tror att ju längre tid det här eller konsolen är ute, desto fler casual-spelare kommer komma in på det, och då kommer den siffran gå ner. Men just nu så har den gått upp ganska mycket då.
Det tror jag du har helt rätt i. Alltså just nu så är det ju antagligen de som är mest dedikerade som har en PS5. Det är de som har till och med gått och köpt den för 10 000 av någon jävla scalper-jävel. Så att det är klart att de personerna är mer benägna att lägga ner mycket tid på gaming. Så att det där är jag definitivt benägen att hålla med. Även om det är såklart det är en fin statistik att kunna visa upp för investerare och säga kolla hur mycket mer folk spelar nu. Så kommer ju den här siffran sannolikt att jämna ut sig lite grann mot slutet av den här cykeln.
Definitivt. Definitivt. En annan siffra som de vill visa upp och är väldigt stolta över är att när PlayStation 1 såldes så var det 18% kvinnor som köpte den konsolen. Och nu är de uppe i 41%, säger de, av alla PS5-ägare är kvinnor.
Hur vet de det här?
Är det kvinnor? Det är jättebra. Det måste ju vara att de gör en sample och sen så generaliserar de. För att det är omöjligt att följa det här rakt av.
Jo, men det jag tänker på och grejen är att så här, det är, för det första, skitkul att det är flera gamer girls där ute. Jag tycker ju att alla borde vara gamers. Och om det bara var 18% så är ju det för mig liksom nästan, alltså runt 80% av liksom av de som, eller så kan man ge statistiken, men skitsamma. Det är i alla fall skitmånga tjejer som tyvärr inte har fått liksom uppleva gaming på det sättet som jag tycker att alla borde få. Så att det är skitkul statistik. Däremot undrar jag, med tanke på hur många jävla scalpers som det finns, hur kan de tracka det här pålitligt? Det är mest det. Jag vill vara tydlig med att det jag ifrågasätter är egentligen pålitligheten i statistiken. Nyheten är ju bra, och sannolikt är det ju bra många fler kvinnor som äger spelkonsoler nu jämfört med vad det var när PS1 kom ut. Men jag undrar hur pålitlig den här statistiken är bara.
Så bara för att förtydliga det Aron försöker säga då till våra kära lyssnare, så är det helt enkelt att 18% kvinnor är fortfarande så att spela spelen. Resterande är scalpers. Scalpers är kvinnor. Det är det Aron försöker säga. Vi har inte fler kvinnliga gamers, utan de är bara bättre på business än vad vi män är. Det är det.
Men kommer ni ihåg, eller du Filip som registrerade upp ett PlayStation-konto ganska nyligen, gissar jag då?
Jag har ju haft sedan 3:an.
Ja, okej. Okay. Men lägger man i någonstans, du vet det här standard könstillhörighet, är det man, kvinna, vill inte svara någonstans man fyller i, då är ju statistiken faktiskt pålitlig. Går de på någonting annat, det är då jag undrar liksom, ja, hur
ja, men jag tänker spontant, det måste ju vara som du säger, registrerade användare. Mm. Och då är frågan hur de gör, om det är fler registrerade användare på samma konto, om de räknar in det också. Som sagt, den här statistiken är inte jättetydligt exakt hur den har samlat.
Nej, men det är också tydligt är varför de vill lyfta fram det. Det är ju för att de vill visa att marknaden inte är mättad. De har ju liksom, enligt dem då, tappat in i en tidigare väldigt liten. Om det bara är snubbar som spelar, då finns ju liksom en väldigt tydlig begränsning i hur många som kan köpa PlayStation-konsoler. Lyckas de marknadsföra sig bättre till annat än snubbar, ja, då kan de sälja fler konsoler till fler personer. Det är ju därför de tar upp det här för sina investerare.
Verkligen. Men yep. Utöver den statistiken då, så tänkte jag, det handlar inte bara om PS5, de vill ju prata om hur fantastisk PS4 är också. Mm. Och tittar man på digitala spel som säljs så är det fortfarande 95% av de som är multiplattform säljs på PS4 i deras digitala store. Och de räknar med att även nästa år så kommer det vara framförallt PS4 som säljer. Men då 70-30 estimerar de det till. Och det är väl i takt med att det finns inga PS5 att köpa. Så att även om man är en sån person som önskar att man kunde köpa den digitala varianten till PS5, så är det ju omöjligt om man inte har en PS5.
Det har du rätt i.
Simple math. En annan grej som är lite intressant med den här rapporten är att de refererar mycket till det de kallar för Beyond Console. Och då är det satsningarna som inte har med konsolerna i sig att göra och spelen till dem. Och då nämner man filmer som är under utveckling. Det är ju Uncharted just nu då, som är huvudfokus. Man pratar om serier. Last of Us annonserat och kommer till HBO. De nämner bland annat musik och musiksamarbeten där Travis Scott är någon som man har signat för att vara representant för Sony och PlayStation då. Och sen så pratar de mycket om sina alternativa input och output-upplevelser. Och då är det ju VR, PlayStation VR 2 då, som de håller på med. Så att det är mer än bara PS5-man i sig som skapar den här upplevelsen kring Sony-varumärket och PlayStation-varumärket. Och en annan del i statistiken som nämns väldigt mycket är mobiler. Och mobil gaming. Och där är ju Sony inte särskilt aktiva alls. Och där har jag en liten fråga till er. Hur tror ni att Sony kommer vilja förhålla sig till den här mobila marknaden i framtiden? De har ju haft PlayStation Vita en gång i tiden. Den har vi inte hört mycket kring på sistone. Och Nintendo krossar ju den handhållna marknaden. Så den är svår att ta sig in på. Men hur tror ni att Sony tänker där kring framtiden? Kommer de våga sig in på mobila marknaden? Kommer vi få se en uppföljare till PlayStation Vita? Eller vad tror du, Alan?
Vi har ju en annan nyhet som kommer snart som kommer behandla det här. Men jag har ju länge trott att om inte Sony släpper en till handhållen konsol, då kommer någon annan att göra det. Och det ryktas ju att vi kommer få en nu. Vi tar den nyheten sen. Och då tror jag att det är kört. För dem.
Mm.
Och det är sannolikt det. Och de verkar ju inte ens gilla det där konceptet med handhållna konsoler särskilt mycket. Så att nej, det tror jag inte. Men däremot så tror jag att de kommer släppa mobilspel. Något typ av mobilspel. Typ som Nintendo har gjort. Och det har ju de lyckats ganska bra med dessutom. Så att jag skulle nog tro att det vi kommer få se från Nintendo är att de förr eller senare kommer släppa en... eller Nintendo, förlåt Sony. Att de kommer börja släppa några first party titlar till mobil. Och det kan ju vara typ Ratchet & Clank eller någonting som är så här ganska lättillgängligt. Det är roligt, det är riktat mer till barn. Men sen skulle du inte förvåna mig om det kommer någon riktig jävla mikrotransaktionsfylld jävla skit. Som de kommer säkert tjäna vrålmycket pengar på. Men som vi kommer tycka är riktigt dåligt.
Jag tänker de här, är det inte Marvel som har någon sån? Eller om det är Star Wars, det är säkert allihopa. När man köper till massa nya karaktärer hela tiden. Det skulle ju Sony teoretiskt kunna göra med sina också. Så är det bara typ gameplay att man bara klickar på skärmen jättemycket. Och sen köper starka gubbar och kör lite PvP.
Ja, men det de är ju... Till och med Nintendo har ju liksom släppt sargen och börjat släppa spel utanför sitt eget ekosystem med de liksom mobilspel som de har släppt. Så det är nog bara en tidsfråga innan Sony gör någonting annat. Och det är klart att de behöver expandera. Alltså varför skulle de inte göra det? Vi får ju statistik regelbundet på, jag tror att Activision tjänar fan skitmycket pengar på mobile. Så det kommer nog komma något jävla gacha game eller något liknande från Sony också. Garanterat.
Mm. Och för det är så uppenbart när man tittar på den här rapporten och man ser fördelningen där mobilspel är så pass stor och växer så pass mycket att det är nästan konstigt att det inte står mer uttryckligen i rapporten hur Sony faktiskt resonerar kring mobilspelande. För det är så uppenbart att de måste ta sig in där.
Ja, exakt. Exakt. Och Nintendo som är ett ganska konservativt bolag ligger före Sony i det här avseendet. Så jag tror att det är... Ja, som sagt, det kommer ske på ett eller annat sätt, det är jag helt säker på. Det vore extremt konstigt om det inte gjorde det.
Verkligen. Men du pratade om att det är någon annan aktör som kommer först. Kommer innan Sony?
Ja, det är ett rykte om att... Vänta nu här. Har jag inte tryckt upp den nyheten här? Ska vi se. Där har vi den. Men det ryktas om att Valve är på väg med en handhållen spelkonsol. Och ja, du kommer kunna spela Steam-spel på den. Och de har hittat det här genom att i liksom koden till Steam så har de hittat liksom kodrader som indikerar på att det här kan vara en grej. Typ att du ska kunna liksom likt switchen, så finns det liksom en funktion inbyggd för att liksom sätta i viloläge, tror jag det var. Men vad skulle det fylla för funktion på en PC? Du sätter ju inte Steam i viloläge på din dator. Du sätter ju i så fall datorn i viloläge eller stänger av den. Och därför har ju folk börjat liksom spekulera i det här. Och sen var det någon som gick ut och sa det, att kodnamn... Eller Steampal kommer den heta. Eller kodnamn Neptune. Och jag tycker det verkar svinballt. Alltså, varför skulle, alltså det är så bra. Och det finns ju några såna här handhållna mini-PC som har släppts. Men problemet är att de måste ju också bygga på Windows. Så om de istället kan göra en med någon variant på Steam OS som de försökte göra med Steam Machines, så kan ju det här bli riktigt, riktigt bra. Och jag hoppas verkligen att de gör det. Och jag hoppas att de gör det bättre än vad de gjorde med Steam Machines. För när det konceptet släpptes, då var jag inte på något sätt en PC-gamer. Men jag var taggad på tanken att kunna ha Steam, spela Steam-spel på min TV. Men det blev aldrig så. De släppte det som ett operativsystem, och sen så lät de typ Alienware och massa andra göra själva hårdvaran själva, och det liksom tog aldrig fart riktigt. Så jag hoppas att de förstår att om de ska göra det här, att de gör det ordentligt och att de gör det själva, och så släpper de en egen produkt istället för att liksom typ licensiera ut det till hårdvarutillverkarna som redan finns. Så att jag är vrålhypad på det här.
Och där som du säger, de har ju erfarenheten. Så jag tror om det här ryktet är sant, så kommer de verkligen ha lagt resurser på att utveckla och äga hela konceptet själva.
Det tror jag också. Och Viktor, det här innebär att du kommer kunna spela PC-spel handheld.
Ja, men det är kanske det jag så här, vad ska man säga, har saknat. För jag skulle gärna spela fler, men handhållet för mig, inte bara just nu, men historiskt sett har ju varit, alltså med Game Boy, det har varit nästan mitt, ja men favorit. Jag vet inte, jag tycker jag gillar den friheten. Så att, ja, jag tycker det är skithäftigt. Jag gillar i och för sig namnet Steam Machines, så det var ju synd att de inte tog Steam Machines 2. Det låter som en köksserie eller något. Men det blir skitspännande att se vad som blir av det här då.
Ja, och jag hoppas att vi får höra om det snart.
Om har varit tyst så länge är det för att Iggy inte har varit det. Så jag kanske försvinner in och ut här i samtalet. Men ni sköter ju det här galant.
Dad och, gamer. Eller gamer dad.
Ja, något utav det. Nu tycker han att jag är en bad gamer, bad dad gamer.
All right. Ja, men vi hoppar vidare lite grann, och vi har ju fått lite rapporter om att det är tumultuös på Blizzard. Och nu får vi en rapport från Forbes i Paul Tassi. By the way, Paul Tassi är en jävligt bra person. Följ honom på Twitter. Han postar massa intressanta saker. Han är skitduktig speljournalist. Och jag vet att vi har pratat om vilka som faktiskt gör journalistik i spelindustrin, och jag nämnde inte honom där. Men han är bra. Jag började följa honom för att han rapporterade mycket på Destiny. Men han skriver om andra saker också relaterat till spelindustrin, och jag tycker han är skitbra. Så gå in och följ Paul Tassi på Twitter. Men ja, skitsamma. Det han rapporterar om är i alla fall att Overwatch och Diablo kan släppas i princip samtidigt, vilket är sjukt dålig planering från Blizzard. Det är nästan ingen som vill göra det, och jag kan tänka mig att det är ganska mycket crossover mellan de som gillar Diablo och de som gillar Overwatch. Så bad jobb.
Och de som väntat i 6 år på att få något nytt liksom.
Ja. Så det var väl egentligen det. Horizon Forbidden West hade en State of Play. Vi fick se lite gameplay, såg skitballt ut, särskilt i 4K. Inget release-datum. Däremot så såg jag något på Twitter idag om att folk tycker hon såg för maskulin ut. Jag bara, men vad fan? Ja, whatever. Twitter är Twitter. Jag tyckte det där var jävligt töntigt i alla fall. Inte gameplay-revealen utan de kommentarerna. Nästa Sony-spel att komma till PC är Uncharted 4 enligt Engadget. Och ja, det är ganska coolt. Det är kul att folk som kanske inte har haft PlayStation och varit mer hardcore PC Master Race-människor får testa Uncharted, för det är jävligt bra. Har jag hört. Jag har faktiskt inte spelat Uncharted 4 än. Det är en av mina skamspel att jag inte har spelat. Men jag ser fram emot att göra det snart. Och jävligt kul att de som inte har gjort det kan göra det. Har du spelat Uncharted 4, Filip?
Mm. Den kan man ju bränna igenom ganska fort. Ändå. Ja. Jag är ju så. Jag tycker ju storyn i Uncharted jättebra. Jag har jättesvårt för gameplay. Supersvårt för Uncharted gameplay.
Mm.
Speciellt också om man vill få lite trophies och köra på svåraste svårighetsgraden. Det känns bara... Det är inget kul. Mm. Inte roligt.
Jag läser någonstans att hur de bortförklarar att han blir skjuten konstant genom hela spelet och inte dör är att han blir inte träffad av kulorna. Utan när din health bar är på noll, eller nästan noll, och du sen dör, då är det för att då blev du träffad. Så att han har liksom, det är egentligen en luck meter som han har, som vi ser som en health bar. Och när den är på noll, då blir han till slut träffad av en kula och dör. Så,
intressant.
Då vet ni det. Okay. Nästa nyhet. Borderlands 3 skulle ha crossplay. Det här är också my man, Paul Tassi, som berättar att Borderlands 3 skulle ha haft crossplay. Men det kommer det ha, men inte med PlayStation. Och Randy Pitchford, som är en levande meme, har twittrat ut det. Bara, men vi hade den här uppdateringen redo, vi skulle släppa det på alla plattformar, men på grund av publishern så kommer vi inte kunna ha det på PlayStation-konsoler. Och jag gissar att det här har att göra med att 2K inte har gått med på att betala liksom typ royalties till Sony för det här. För de har ju haft det liksom kravet för crossplay, att för att de inte ska gå back på typ DLC, mikrotransaktioner och andra saker som man kanske köper någon annanstans fast man spelar spelet på PlayStation. Då har de liksom velat ha typ mellanskillnaden för det. Och det här har väl, jag gissar att 2K inte har gått med på det, och därför så kommer det helt enkelt lite till PlayStation. Så vi är fortfarande liksom inte igenom det här problemet att Sony liksom inte har hittat ett sätt att komma överens med de andra. Och det, ja, det är vad det är. Livet liksom.
Jag kan tillägga också från den här rapporten som jag pratade om tidigare. Så pratar de om att det har ökat add-ons, DLC och microtransactions och sådär, har ökat med 231% också sen PS4-tiden.
Ja, alltså
i deras, hur de ser på den marknaden.
Alltså från ett affärs liksom perspektiv, då förstår jag faktiskt Sony. Och det var ju något internmail som läckte ut i den här rättegången, där det var någon high roller, tror jag, på Sony som bara, jag har fortfarande inte sett någon förklara för oss vad fördelen skulle vara för Sony att tillåta crossplay. Så de är ganska tydliga med att det är liksom, what's in it for us? Och det, de har en poäng. De har ju den största marknadsandelen, så varför ska de dela med sig av pengarna? De behöver ju lösa det här på ett eller annat sätt för att det ska funka ordentligt. Men vi hoppar vidare från här och går vidare till wrap-upen. PlayStation Plus-spelen för juni är Operation Tango, Star Wars Squadron och Virtua Fighter 5. Gå och klicka hem dem och claima de här, även om ni inte ska spela dem nu. För ni kan vilja spela dem sen. Och så länge ni har kvar er prenumeration så har ni också kvar spelen. Men klickar ni inte hem dem och lägger dem i era liksom, bibliotek, då är det kört efter juni månad. Tala om Sony, så verkar det som att PlayStation dubblar, eller PlayStation 5 dubblar Xbox Series X och S i försäljning. Och sen har vi några korta Sonic-nyheter från den lilla typ showcase de hade. Vi kommer få en kollektion som inkluderar Sonic 1, 2 och 3 Knuckles, eller hur man nu säger det, och Sonic CD. Jag har inte spelat Sonic CD, men det är det ballaste jävla tv-spels introt jag har sett hela mitt liv. Square Enix visar upp Dragon Quest 12 och Dragon Quest 3 HD 2 Remake. Yes, och det är på väg en PS5-exklusiv Souls-like Final Fantasy. Verkar skitballt. Jag tycker det verkar alltså, verkligen superintressant. Och det ska tydligen nu spela sig i samma värld som det första Final Fantasy-spelet som kom ut. Schemat för Summer Game Fest är släppt. Gå och spana in det om ni är nyfikna och se vad som kommer ske där. Och BlizzCon 2021 är cancellerat, men vi ser fram emot BlizzCon 2022. Av förklarliga skäl så kommer de inte ha in-person events. Och that's it! Det var nyheterna för den här veckan. Vi hoppar vidare till nästa segment, vilket är att avrunda podden. Filip, vad ska du spela den här veckan som kommer?
Resident Evil 8 Village fortsätter jag med. Jag spelar vidare Mass Effect. Jag skaffade Demon Souls också, så att vi får se om jag hinner börja med det eller om jag är galen som tror att det är möjligt, medan man har så många andra saker. Så jag tror den får nog ligga i lådan ett tag till. Men det är väl det. Ratchet & Clank är lite sugen på. Det är inte lång tid kvar tills uppföljaren kommer där. Men vi får se om jag hinner det.
Nice. Och Viktor, ska du spela någonting den här veckan som kommer?
Ja, men jag hoppas ju på det, förstås. Hoppet är det sista som överger mig. Men jag är liksom, jag känner att jag blir mer och mer realistisk än optimistisk. Som annars, optimism är annars mitt signum liksom. Ja, jag satt och spanade lite i hyllan här. Och jag är lite sugen på Xenoblade Chronicles. Men också på kanske att plocka upp 3DSen. Jag tycker att min Joy-Con har börjat drifta lite för mycket. För att det ska vara nice att spela handheld. Så det är kanske 3DSen som får följa med i bingen på kvällarna.
Men du?
Ja.
Om bara en och en halv månad så kommer du ha nya Joy-Cons.
Boom! Oh my god, jag kollade på dem idag. Bokstavligt talat, bara gick in på webbhallen bara för att titta på dem. Och bara längta lite.
Nerd.
Ja, men det var helt... De är så jävla snygga.
Ja.
Det är därför du inte har tid att gamea.
Ja. Oh, vet ni vad jag gjorde idag?
Nej.
Jag klickade inte hem, men jag var inne och blocket surfade lite. Och dels hittade en riktigt schysst DS-bundle med så här, ja men Spirit Tracks och Phantom Hourglass bland annat. Och det bästa, det här är de här annonserna som jag liksom lite väntar på. För det här var en Britt-Marie som sålde. Och du, hon hade lagt ut Spirit Tracks, Phantom Hourglass, två Dragon Quest-spel och sen något mer. Alltså för typ, vad fan, var det 300 spänn eller något?
Försöker du säga att det du går runt och väntar på är att lura av folks spel?
Vänta på, men jag blir extra glad när jag ser, jag inte inte vänta på, men det är klart liksom blir extra glad när det är någon som liksom, jag vet inte, de kanske är så billiga begagnade, men det känns som att hon skulle kunna få mer för de spelen.
Det känns som att Britt-Marie kanske inte hade koll på värdet av de här spelen. Om vi säger så.
Eller inte bry sig, jag vet inte. Men oavsett så får vi se. Och sen alltså, klicka hem, tänkte köpa ett Game Boy Advance också. Och alltså, några schyssta spel.
Tala om det där. Jag tror det var min pappa som köpte DS. Vad hette det nu med bakgrundsbelysningen? DS, det som har flip-up. Vi pratade om alltså, det, jag tror det var förra avsnittet. Ja, exakt. Han köpte det begagnat när det var relativt nytt för typ 200 spänn på Blocket.
Nu kostar de ju typ över 1000 begagnat.
Ja, men det här var ju när det var nytt. Och jag var ju så jävla glad. Och så kom jag ihåg den frågan. Så här, vad köpte du det här för? Han bara, alltså, jag hittade på... Liksom, jag tror han skulle köpa en annan grej. Och så var det någon som bara... ja, men vi har den här också. Så bara köpte han den. Så hade jag... Jag var så jävla glad.
Ja, det förstår jag. Ja, det var ju riktigt cool. Men det pratade vi om något avsnitt. Om att det var ju typ den första handhållna ju med liksom bakgrundsbelysning. Att man inte behövde... sitta liksom cramped up under
game changer.
En lampa eller någonting. Men ja, jag får se om det kommer hem ett Game Boy Advance i veckan. Jag köper och Golden Sun.
Det. Så Golden Sun är så jävla bra. Visste du att det hade visste ni att det hade kommit en trea?
Nej.
Ja, jag spelade ettan och tvåan och bara vad fan händer? Vart är trean? Men det har tydligen kommit en som ska utspela sig typ så här jättelångt efter. Och folk verkar inte uppskatta det så jävla mycket.
Okej. Okay. Ja, men kanske inte gör något att du inte spelat det.
Nej, men jag skulle fan vilja göra det igen. Alltså, fan vilka bra spel det var.
Ja, Golden Sun, det vore riktigt coolt att få alltså på Switchen faktiskt. Jag spelade ju bara det. Jag har ju aldrig ägt det själv. Utan jag spelade ju alltså med dig på ditt Advance. Och det var ju sjukt nice. Skitsnyggt och roligt som fan. Så vi får se. Jag kanske går all in här på handhållna.
Jag tycker att vi borde få en Golden Sun Smash Bros karaktär.
Ja, det vore cool.
Så då har vi också nämnt Smash den här veckan. Inte ett avsnitt får gå utan det. Jag fick in det på slutet. Om ni är intresserade av att höra vad jag ska spela så är det antagligen Biomutant och Destiny och eventuellt Resident Evil 8 också. Ja.
Gött.
Ja, det var det. Så, och det här var alltså 25 avsnittet av Gamingpodden. Om ni som lyssnar på det här till att börja med, tack som fan. Vi uppskattar varje lyssnare. Och tycker ni att det finns någon nyhet som vi borde prata om? Skriv gärna till oss. Ni kan tweeta till oss på Twitter, ni kan skriva till oss på Instagram, även på Facebook, vi har en Facebookgrupp där, och ni kan skriva en glad kommentar på YouTube. När ni ändå är inne där och ger tummen upp på videon så kan ni ju passa på att droppa en kommentar. På Instagram och Twitter så heter vi @gamingpodden_. Överallt annars kan ni bara söka på Gamingpodden så finns vi där. Ja, that's it. That's it. Vi rundar helt enkelt av. Tack för bra snack idag, kompisar. Så hörs vi på nästa avsnitt av Gamingpodden Snackar.
Så nice.
Det gör vi.
Jajamän. Hej då!
Hej då!